här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Seriemördarpodden, Israel Keys, del 4. Det här är en serie om Israel Keys skriven av Jenny Ekstrand, uppläst av mig, Dan Hörning. Ljudsättning och klippning har gjorts av David Dava Persson. Den här podden görs med hjälp av er lyssnare. Det är tack vare ert stöd på Patreon som podden kan fortsätta vara gratis. Gå in på patreon.com, sök på Seriemördarpodden och där kan ni välja att bidra med en summa per avsnitt som faktiskt kommer ut. Det är ett ömsesidigt avtal, så gör jag inga avsnitt så betalar ni inga pengar. Som tack för att ni sponsrar på Patreon får ni tillgång till Seriemördarpodden Premium. Det är ytterligare 3 avsnitt av Seriemördarpodden varje månad, inklusive ett avsnitt den sista tisdagen i månaden. Snöar fortfarande på morgonen den 1 februari 2012. Michelle Robbins, ägaren till kaffekiosken där Samantha jobbar, blir först inte särskilt oroad när Samantha inte är på jobbet morgonen därpå. Michelle brukar komma till kiosken en stund varje morgon klockan 8 vid öppningsdags, även om hon inte själv ska jobba den dagen. Hon är van vid att de unga flickor som hon anställer inte alltid är helt att lita på. De kan plötsligt få för sig att de ska ut och tågluffa. Eller så flyttar de utan höra av sig till en annan stad för att bo med en pojkvän. Men Samantha känns annorlunda. Det vet Michelle. Glädjen i Samanthas ansikte när Michelle berättade att hon hade fått jobbet hade inte gått att missta sig på. Men kanske har Samantha blivit sjuk och inte kunnat ringa. Michelle känner ändå en diffus oro i kroppen. Det här är verkligen inte likt Samantha. Michelle bestämmer sig för att avvakta lite. Klockan är trots allt bara 7:50. Kanske är Samantha bara sen och kan inte ringa från bilen. 5 minuter senare ringer det på Michelles mobiltelefon. Det är Samanthas oroliga pappa James. Han har försökt men har inte fått anmäla Samanthas försvinnande till polisen ännu. Eftersom hon är över 18 år och det kan vara ett frivilligt försvinnande. Men när polisen får se de övervakningsband Michelle tagit fram efter att hon har pratat med James förstår polisen att det här är allt annat än ett frivilligt försvinnande. En av kioskens 2 kameror filmar området framför serveringsluckan. På filmen från gårdagskvällen syns en man strax före klockan 8. Men han är mörkt klädd och det går inte att se mycket mer än så av hans utseende. Bilden är för grynig och mannen står med nedböjt huvud. Möjligen är han lång. Men kameran som filmar området utanför den sidoingång där de anställda går in i kiosken ger bättre utdelning. På bandet syns en uppenbart livrädd Samantha ledas ut ur kiosken av en mörkt klädd, lång man. När man jämför med Samanthas längd på 1,65 bedömer man mannens längd till närmare 1,90. Samanthas pojkvän Dwayne syns på filmen några minuter senare. När han åkte iväg kommer Samantha och hennes kidnappare tillbaka igen och går in i kiosken. De kommer nästan direkt efter att Dwayne har kört iväg. De 2 bilarna borde nästan ha mötts på infarten av parkeringen. Men Sam och den långa mannen stannar bara ett kort ögonblick i kiosken den här gången. Kanske glömde kidnapparen att ta med något när han tog henne. Dwayne tar snabbt in för förhör. Han är den enda som har sett kidnapparen eventuellt 2 gånger. När bilarna möttes på parkeringen och utanför Samantha och hennes pappas hus, där även Dwayne bor numera. Dwayne Tortolani och Samantha träffades på high school. De hade umgåtts i samma kretsar ett tag när Samantha skickade en vänförfrågan på Facebook. Snart chattade de med varandra dagligen och bestämde sig för att gå på en riktig dejt. 3 månader senare var Dwayne och Samantha officiellt ett par. Dwayne var attraherad av Samanthas yttre, men det som var mycket viktigare för honom var hennes sprudlande personlighet, humor och positiva inställning till livet. Han kände att hon var en genuint god person. Hon och Dwayne brukade spela tv-spel tillsammans, gå på bio eller bara strosa omkring i den lokala gallerian. Det var enkelt och friktionsfritt att umgås med Samantha. Dwayne har börjat överväga en långsiktig framtid tillsammans med Samantha. Han vet att det inte är många par som träffas på high school som lyckas hålla ihop hela livet. Men kanske skulle han och Samantha kunna bli undantaget. För 10 månader sedan, i april 2011, hade de bestämt sig för att ta sitt förhållande till nästa nivå. De ville flytta ihop, men de insåg båda att det skulle dröja flera år innan de hade råd att skaffa en lägenhet tillsammans. Istället flyttade Dwayne in till Samantha och hennes pappa James. James tycker mycket om sin dotters pojkvän. Dwayne är respektfull och trevlig, och det finns inget tvivel om hur förälskad han är i James dotter. Efter sin high school-examen hade Dwayne bestämt sig för att följa sin dröm och bli kock. Nu arbetar han på en restaurang nära den kaffekiosk där Samantha jobbar. I förhöret hos polisen berättar Dwayne om kvällen innan. Dwayne hade fått låna Samanthas bil eftersom hans egen bil har temporärt körförbud efter en krock. Den behöver besiktigas innan den får köras igen. Dwayne berättar att Samantha hade sagt att hon skulle klara sig bra utan sin bil den dagen. Hennes kusin Dan kunde köra henne hem när hon hade jobbat klart. Men det kändes inte helt bra för Dwayne. Han vet att Dan ofta dricker för mycket och kör bilen då. Dwayne bestämde sig därför för att själv skjutsa hem Samantha efter att hon hade slutat jobba för kvällen. Han kunde nog vara borta några minuter från sitt eget jobb. Och han hade tur. Det blev en lugn kväll på jobbet för Dwayne. Vid 7:30 frågade han sin chef om han kunde smita iväg en stund för att hinna hämta Samantha. Absolut, det gick bra, men bara om han städade undan först. Men det var mer disk att ta hand om än Dwayne trott, och han var inte på Samanthas arbetsplats för 7:15. Som han misstänkte hade Dan tyvärr redan hunnit hämta Samantha. Det var i alla fall hans antagande, för hon var inte längre där. Dwayne hade inte ringt Samantha och bett henne vänta på honom. Dumt nog hade han hoppats på att kunna överraska henne. Men Dwayne blev förvirrad när han såg att hela kiosken var nersläckt. Det förvånade honom, för kiosken brukade alltid ha utebelysningen tänd, även när den var stängd. Men Samantha hade kanske varit trött och inte tänkt på att hon hade råkat släcka belysningen när Dan hade hämtat henne. Dwayne åkte tillbaka till restaurangen för att fortsätta kvällsskiftet. När han var klar 23:30 körde han hem och upptäckte till sin stora förvåning att Samantha inte var hemma. James blev direkt jätteorolig. Han fick höra att Dwayne inte visste var Samantha var. James hade varit helt säker på att Samantha var med Dwayne när hon inte hade kommit hem efter sitt arbetspass. James och Dwayne försökte lugna varandra med att Samantha nog bara bestämt sig för att gå ut med en kompis kanske, även om det var olikt henne att inte höra av sig alls. För säkerhets skull ringde de polisen som sa att det var alldeles för tidigt för att de skulle kunna anmäla henne försvunnen. Båda två gick och la sig och försökte utan någon större framgång att sova. Efter en stund gav Dwayne upp och la sig i vardagsrumssoffan istället. 2 timmar senare plingade till Dwaynes telefon. I meddelandet stod att Samantha hade åkt iväg för att hon behövde några dagar för sig själv. Hon behövde tänka. Nu förstod Dwayne att någonting var riktigt fel. Samantha skulle aldrig åka iväg bara sådär. Han ringde till polisen igen, men de gav honom samma svar som tidigare. Man kunde inte anmäla ett försvinnande av en vuxen person innan det hade gått 24 timmar i Alaska 2012. Någon gång mellan 3 och 4 på morgonen hörde Dwayne en bildörr stängas utanför huset. Han sprang upp från soffan och öppnade ytterdörren i hopp om att det var Samantha som kom hem. Men istället såg Dwayne en lång, mörk figur som stod vid Dwaynes egen bil. Personen stannade till. Han och Dwayne tittade på varandra. Dwayne kände adrenalinet börja pumpa genom ådrorna. Han sprang in i huset igen för att väcka James och få med honom ut. Men när de kom ut igen var den mörka figuren borta. James och Dwayne sprang ut på vägen och tittade i båda riktningarna. Men allt var stilla. Polisen gör en fantombild baserad på det lilla Dwayne har sett av kidnapparen. De förhör alla i Samanthas närhet, familjemedlemmar, vänner, bekanta och kollegor. Men ingenstans hittar de någon enda ledtråd till vem som ska vilja Samantha eller hennes familj illa. Dagarna går. Varken Dwayne eller James kan sova. Ingen av dem har ro att låta polisen sköta sitt jobb ensamma. Istället kör de omkring dygnet runt i sina bilar och letar. Dwayne blir mer och mer tyst. Han skäms inför James och klandrar sig själv varje sekund. Han hade varit nära kidnapparen vid två tillfällen. Han kunde ha räddat Samantha. Självförebråelsen äter nästan upp honom. Den 3 februari, 3 dagar efter Samanthas bortförande, går polisen ut i media med hennes försvinnande. Tack vare övervakningsfilmen är polisen säkra på att Samantha har blivit kidnappad av en man som troligen var beväpnad. Mannen är lång och var vid tillfället mörkt klädd. Men han har inga andra speciella kännetecken. Bilden från övervakningskamerorna är för otydlig. Efter att Samantha blev bortförd har mer än 1 decimeter snö fallit och potentiellt förstört spår och bevis på marken. Polisen gör sitt bästa för att finkamma området runt kiosken och runt familjen Königs hus så fort de bara kan. Men snön faller snabbare än vad polisen hinner leta fotspår. Anchorage-polisens presstalesman kommer till kaffekiosken. Polisen har kommunicerat ut att en kort presskonferens kommer att hållas. Där media kommer att få en kortfattad uppdatering om status i fallet. Presstalesmannen berättar för de samlade att en dussin utredare är tilldelade fallet på heltid. Och att de är beordrade full övertid för att hitta Samantha. Dessutom arbetar alla tillgängliga patrullerande poliser med fallet. Samanthas försvinnande prioriteras framför alla andra fall i Anchorage. Det presstalesmannen inte berättar är att trots att i princip hela stadens poliskår verkligen arbetar intensivt med fallet så finns det inte en enda.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Misstänkt. När en journalist ställer frågan om det finns något misstänkt väljer presstalesmannen att svara, citat, vi kan inte kommentera det i dagsläget men vi tittar på flera olika möjliga spår. En bit bort från presstalesmannen står James König och delar ut flygblad med foton av hans saknade dotter. Han delar också ut tejprullar till de frivilliga som kan tänkas att åka runt i och utanför Anchorage och sätta upp flygbladen. James är helt slutkörd. Han har inte sovit på 3 dygn. Men han har ingen val. De måste hitta Samantha. Samanthas halvsyskon, bröderna Travis och Alex och systrarna Tonya, Kaylee och Mika hjälper också till att leta. James König är den 3:e generationen König som växer upp i Alaska. Eftersom han föddes in i en arbetarfamilj som inte hade det särskilt gott ställt var det inte tal om att studera vidare för James. Istället fick han börja jobba för att bidra till familjeförsörjningen så snart det bara var möjligt. Direkt efter grundskolan. James fick jobb i en fabrik där han stannade i 20 år. Men när han fick problem i ryggen tog han till slut mod till sig och sökte jobb som kock. Det var en dröm som han hade haft länge men aldrig vågat satsa på. Till sin förvåning fick han det här jobbet som kock trots att han inte hade någon utbildning. Han blev snabbt omtyckt både för sin goda mat och sitt trevliga sätt. På restaurangen där James jobbade träffade han Darlene. Ett år senare, 1993, fick de dottern Samantha. De gifte sig kort därefter. Vi har inte hittat så mycket information om Samanthas familj och det är säkert vad familjen vill. Men vi vet att hon hade 5 syskon. Darlene och James fick bara Samantha tillsammans. Och James benämner Samantha som sitt enda barn. Därför har vi antygat att det betyder att Darlene är mamma till de andra barnen med någon annan pappa då. Till början var Darlene och James äktenskap lyckligt. Men efter några år började de glida ifrån varandra och Darlene flyttade ut ur det gemensamma huset. Hon lämnade över vårdnaden för Samantha till James och flyttade till en annan stad. Darlene besökte Samantha ofta i början. Men när Darlene träffade en ny man och så småningom fick 2 barn till blev besöken allt mer sporadiska. Kvar är då James och Samantha och de står varandra väldigt nära. James har kämpat hårt för att vara både pappa och mamma samtidigt för Samantha så att han kan fylla tomrummet efter Darlene. James har alltid varit lite överbeskyddande och känner att han nästan aldrig kan koppla bort sin oro för Samantha. Det finns ju saker för en pappa att oroa sig för överallt. James och Samantha gjorde nästan allting tillsammans när Samantha växte upp. Ofta fick hennes kompisar följa med när de skulle kampa, fiska eller åka på utflykt på James fyrhjuling. James lärde Samantha skjuta redan när hon var 5 år gammal. Det var viktigt för James att Samantha skulle få uppleva allt möjligt, inte bara sånt som vissa kallade för tjejgrejer. Hans dotter skulle växa upp till en stark person, inte bara en stark kvinna, tyckte James. Och James känner att han faktiskt har gjort ett helt okej jobb. Samantha tyckte mycket om musik och att teckna under sin uppväxt. När hon kom in i tonåren började hon skriva dikter och spela klarinett i skolorkestern. James upptäckte hur mycket Samantha tyckte om djur och köpte en hundvalp åt henne. Samantha kunde inte tro att det var sant. Hon måste ha den bästa pappan i hela världen. Hennes hund blev snabbt hennes bästa vän på delad första plats med pappa James förstås. Nu i början av februari 2012 är det som att alla minnen sköljer över James där han står bredvid presstalesmannen. Om någon minut är det James tur att tala. När han harklar sig och höjer rösten för att alla ska kunna höra går det inte att ta miste på smärtan och desperationen i James röst. När han har berättat allt han tror kan vara till nytta för de som lyssnar vänder han sig direkt till gärningsmannen och vädjar, citat: "Jag vill be dig som har fört bort min dotter om att få henne tillbaka. Jag är beredd att ge dig allt jag äger. Säg vad du vill ha, jag kommer att ge det till dig bara jag får min dotter tillbaka. För hon är allt jag har." Polisen fortsätter att titta igenom film från varje kamera som sitter uppsatt i närheten av brottsplatsen. Och efter mycket letande hittar de vad de söker. I den bortre änden av den stora parkeringen utanför Samanthas arbetsplats sitter en kamera utanför en heminredningsbutik. Man ser inte mannen bättre på den här filmen än på de tidigare. Det man däremot ser tydligt är bilen han tvingar in Samantha i. Det är en vit bil av pickup-modell. Men lyckan över det här fyndet blir kortvarig. Det visar sig finnas fler än 3000 sådana här bilar i Anchorage-området som passar in på det här signalementet. Vita pickups är alltså supervanliga i Anchorage. Märket på bilen går inte att utskilja. Ute på gatorna arbetar frivilliga med att leta efter Samantha och att dela ut och sätta upp ännu fler flygblad. James har fått en husvagn donerad till sig. Den står nu uppställd in till kaffekiosken. Där bor James och ägnar all sin vakna tid åt att kopiera och dela ut A4-blad med Samanthas bild på. Han ställer också upp i alla intervjuer han blir tillfrågad om. Han sitter flera timmar om dagen i en telefonsluss och tar emot tips som kommer in via telefon. I Essex i Vermont följer George Murty fallet med den kidnappade Samantha König. Nyheten är spridd till hela landets polisdistrikt. Det gör gjort Murty ont att tänka på Samanthas anhöriga. Murty har sett hennes pappa på tv flera gånger. Murty tänker också på frustrationen hos de ansvariga polisutredarna i Anchorage. Murty leder ju fortfarande utredningen av kidnappningen av paret Courier. Men det har gått mer än 7 månader och fallet har blivit kallt. Murty ber till den gud han trots allt fortfarande tror på att Samantha mot alla odds ska hittas välbehållen. Det finns fortfarande ingen misstänkt. Det närmaste polisen kommer till att ha en misstänkt är Christopher Bird. Samantha ingick ett stort kompisgäng som umgåtts då och då de senaste åren. Det var mest Samanthas kompisar i gänget och inte så många av Dwaynes som inte så ofta var med då det här gänget träffades. Dessutom arbetade Dwayne ofta kväll på restaurangen och tiden han var ledig ville han helst tillbringa ensam med Samantha. Vid ett tillfälle hade Samantha blivit alldeles för berusad på en fest och haft sex med Christopher Bird. Dagen efter hade hon vaknat med ångest. Flera personer hade märkt hur berusad Samantha var under festen och att hon och Christopher hade gått undan. Några dagar efter här ansökte Samantha om ett besöksförbud för Christopher för att han inte skulle kunna komma nära henne. Men dagen efter drog hon tillbaka ansökan. Vi vet inte varför Samantha gjorde så här. Då spekulerades det om att Christopher hade våldtagit Samantha och att hon därför ansökt om besöksförbudet. Men att hon hade blivit hotad eller av någon annan anledning sedan dragit tillbaka ansökan. En annan teori säger att sexet var frivilligt men att Samantha ansökt om besöksförbud för att inför Dwayne får det att se ut som att hon inte hade gått med på sex med Christopher. Eftersom det ju innebar att hon var otrogen mot Dwayne. Efter Samanthas försvinnande ringer Christopher Birds mamma till polisen. Hon behöver hjälp. Redan innan, från det att Samantha ansökt om besöksförbudet, har familjen trakasserats av anonyma personer som på olika sätt hotat dem. Eftersom de ansåg att Christopher hade våldtagit Samantha. Efter Samanthas försvinnande har hoten eskalerat både i antal och i grovhet. Christopher Bird är en lång man och han pekas ut av flera bekanta till Samantha som kidnapparen. Christopher har dock ett jättebra alibi för både den 31 januari och den 1 februari. Men det bryr sig inte de anonyma trakasserarna om. Till slut blir det så illa att Christoffers yngre syskon inte vågar gå till skolan ensamma. De vågar inte längre leka på tomten. Christoffers mamma vågar inte åka handla ensam utan ta hjälp av släktingar och vänner. Det här blir ohållbart och hon ringer till polisen för att få hjälp. Den 11 februari, 11 dagar efter Samanthas försvinnande, sluter mer än 1000 Anchorage-bor ihop med Samanthas familj och håller en ljusmanifestation i stadsparken i centrala Anchorage. En rörd James talar till folket och tackar de församlade. Sen kommer en pastor som vädjar till kidnapparens godhet att släppa Samantha. Och sen släpps hundratals vita och gröna ballonger upp i luften tillsammans med kinesiska lyktor. Gröna för att grönt är Samanthas favoritfärg. Högt upp i en lägenhet vänd mot stadsparken står Christopher Bird med tårarna rinnande. Han hade velat vara där nere. Men han vet att han skulle riskera att bli sönderslagen om han försökte delta i manifestationen. Han tycker så mycket om Samantha. Visst, han är kär i henne. Men mest av allt vill han bara vara hennes vän, trots allt som hänt efter att de hade sex. Christopher vet att sexet var frivilligt. Visst, Samantha hade varit berusad, men verkligen inte så berusad att hon inte visste vad hon gjorde. Hon och Dwayne hade varit lite osams några dagar. Och kanske var det därför som det hade hänt. Det Christopher däremot skämdes för var att han själv hade fallit för frestelsen. Han borde ha sagt nej. Han var smärtsamt medveten om att Samantha var förälskad i Dwayne och inte i honom. Men när Samantha hade börjat flirta med honom hade han helt enkelt inte kunnat stå emot. Frustrationen av att inte få vara med och leta efter Samantha river i Christopher. Han lider av att vara utesluten och att inte kunna göra någonting alls för Samantha. Men att se alla människor nere på torget ger honom hoppet tillbaka, i alla fall för en liten stund. Vad varken polisen, Christopher Bird eller de församlade vet att i samma stund som ballongerna släpps upp i luften kliver en lång man med en lätt solbränna av från en kryssningsbåt i New Orleans. Efter en avkopplande semester är det dags för honom att bege sig hemåt igen. Men han tänker köra bil till Houston och låta det ta den tid det tar. För än har han lite semester kvar att ta ut. Den 16 februari 2012 kör den långa mannen från övervakningskamerorna, som alltså är Israel Keys, ut ur Dallas. Hans mål är att råna en bank i en mindre stad eftersom han behöver pengar. Kryssningen var inte billig. Israel kör igenom den lilla staden Aledo en timme utanför Dallas på jakt efter ett lämpligt mål. Efter att ha cirkulerat genom Aledo ett par gånger hittar Israel det han söker. För att sysselsätta så många poliser som möjligt med någonting annat åker han en bit utanför staden först, tänder eld på en bondgård och den tillhörande ladan. Givetvis efter att först ha sökt igenom den tomma gården i jakt på värdefulla saker att stjäla. Sen sätter sig Israel i bilen igen och kör lugnt in mot staden. Eftersom han hade öppnat alla gårdens fönster innan han tände på spred sig elden snabbt. På sin väg in mot stan möter han utryckningsfordon efter utryckningsfordon med tjutande sirener. Israel stannar till vid en kyrka, kliver ur.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En bil för att kunna titta på elden. Han känner sig stolt över allting han har åstadkommit här. Elden är så vacker. Han måste kämpa för att slita sig därifrån. Han har ju en bank kvar att råna. När Israel kommer in till Lidos centrum parkerar han på en bakgata och drar ner en rånarluva över huvudet. Bara 5 minuter senare är han ute ur banken som han har gått in i 2 minuter tidigare. Han har en väska med kontanter i ena handen och sin 40-kalibriga pistol i den andra. Dagen efter lämnar Israel Keys tillbaka sin hyrbil i Houston och går ombord på ett plan till Alaska. Han har bokat business class. Det första Israel längtar efter att göra när han kommer hem är att gå till trädgårdsskjulet och titta på Samanthas kropp. Han har planer för liket, men det går inte idag när det är söndag, för Kimberly och Sarah är lediga. De är inte hemma, men de kan komma hem när som helst. Israel går in och väntar på att hans lilla familj ska komma hem från barnkalaset de är på. När han kramar om Sarah hårt känner han det välbekanta stinget av oro. Han antar att det helt enkelt är så det är att vara pappa. Den ständiga oron för att någonting ska hända hans dotter finns alltid där. Precis som James, som han har förstått att Samanthas pappa heter, måste känna. Ja, det är onekligen tufft att vara förälder 2012. Man vet aldrig vad som kan hända. Israel är så glad över att han äntligen är hemma. När Sarah somnar på kvällen förför han Kimberly med ömma, försiktiga händer. På morgonen dagen efter, när Sarah har gått till skolan och Kimberly har gått till jobbet, får Israel tillfället han har väntat på. Han skyndar ut i skjulet, slår på elementet och tänder den nakna glödlampan i taket. Samanthas döda kropp är helt stelfrusen. För att få ut kroppen ur skåpet måste Israel först montera bort båda skåpsdörrarna. Det har också runnit ut en massa blod över golvet inne i skåpet och han har glömt att täcka golvet i skåpet med plast. På en hundradels sekund släpps vreden loss inom Israel Keys. Han hatar när saker inte går enligt planen. Ursinnig tar han fram sin kofot och river upp golvet. Han går in i bostadshuset och stoppar in plankorna i den öppna spisen tillsammans med sovsäcken, liggunderlaget och Samantas kläder. När allt har brunnit upp skrubbar han hela skjulet med såpa och blekmedel. När Israel är klar med rengöringen av skjulet vikar han upp ett fällbord. Städningen har tagit flera timmar och Samantas kropp har hunnit tina lite. Det är bra, då borde det bli enklare. Israel lägger upp kroppen på bordet och bänder ut den så att den blir rak. Sen binder han återigen ihop Samantas händer och sätter fast repet i kroken på väggen så att hennes armar sträcks upp över hennes huvud. Han särar hennes ben. Trots att det fortfarande är kallt är lukten redan svår att hantera. Israel tvingar sig själv att andas bara genom munnen medan han sätter på sig en kondom och våldför sig på Samantas döda kropp. Han vill ju inte känna lukten av förruttnelse. När han är klar lämnar han kroppen på bordet och går in i huset. Det börjar bli dags att åka till skolan för att hämta Sarah. På vägen hem stannar Israel till och köper en polaroidkamera och film. Han köper smink, fiskelina och synålar. Det tar mycket längre tid än förväntat att försöka förvandla Samantas kropp så att den ser levande ut igen. Israel har aldrig sminkat sig själv eller någon annan förut. Och han har framförallt inte sminkat en död människa. Det är svårt att dölja blåmärkena och blodsutgjutningarna som bildades under Samantas hud när han ströp henne. Och huden har en helt annan ton än när hon levde. Israel får lägga foundation i flera lager innan han kan sminka henne med rouge. Men det ser ändå inte särskilt verklighetstroget ut. Han inser att det troligen beror på att hon inte riktigt har kvar sin mimik och har ingen spänst i ansiktsmusklerna. Israel tar silvertejp och tejpar bakom Samantas öron till nacken för att sträcka ansiktet utåt och uppåt. Nu ser det ut som att Samantha gör en grimas. Israel måste släppa lite på tejpen. Och då krackelerar all foundation som han har lagt på. Irriterat försöker han skaka av sig frustrationen. Han har inte tid att bli arg nu. Han är sugen på att få utlopp för vreden genom att förgripa sig på hennes kropp igen. Men han hinner inte det heller. Israel försöker fästa upp huden genom att sy små stygn under den och sen dra ihop fiskelinan för att ge ansiktet levande uttryck. Genom mungiporna, under kindbenen, upp mot örat. En knut i hårfästet, men hon får inte heller se för glad ut. Mungiporna måste hamna på lagom höjd. Israel svär för sig själv men fortsätter tålmodigt att tvätta av och lägga på nytt smink, sy och tejpa. Och för varje gång blir det lite bättre. När han till slut är nöjd försöker han sätta kroppen i en position som gör att Samantha ser så levande ut som möjligt. Kroppen måste matcha ansiktet, som han faktiskt är ganska nöjd med nu. Det är dags för en testbild. Han justerar ställningen på Samanthas nakna kropp en sista gång och lägger en tidning bredvid. Han behöver bevisa att det här inte är ett foto han har tagit på kidnappningsdagen. Det måste ju se ut som att hon fortfarande är vid liv. En märklig detalj här är att Israel inte gått till närmaste affär och köpt dagens tidning. Istället körde Israel till en container för återvinning av tidningar och letade reda på en dagstidning som var ett par dagar gammal. Vi har försökt att spekulera i varför, men har inte kommit fram till något riktigt svar. Om ni har några idéer varför Israel Keys gjorde så här så vore det intressant att höra dem. För att det verkar helt ologiskt att inte ta en aktuell tidning. Det kan ni posta på Facebook eller på Instagramkontot Jennys penna. Jenny är manusfattaren. Israel tar en bild med polaroidkameran och studerar den noggrant. Han fyller i makeup när han tycker att det ser ut att behövas. Sen tar han en ny bild. Han ändrar lite i Samantas ansikte och tar en till bild. Och en till. Och en till. Israel flätar Samantas hår för att se om det får henne att se lite mer livlig ut. Till slut har han en bild som han tror duger. Israel tar fram en gammal skrivmaskin som han har köpt på en loppmarknad. Innan han sätter i pappret sätter han på sig engångshandskar av latex. Nu är det dags att författa ett utpressningsbrev. Den 24 februari vaknar Israel Keys upp klockan 6 på morgonen. Det är ovanligt tidigt, men han har ovanliga saker att göra den här dagen. Han åker till en hundrastgård och gömmer utpressningsbrevet bakom en uppsatt affisch om en bortsprungen eller kanske stulen hund. Egentligen hade Israel tänkt vänta ytterligare några dagar innan han kontaktar polisen och berättar var brevet finns. För han vill att spåren av hans bil ska försvinna under snötäcket. Spåren från hans skor är ett mindre problem. De skorna slänger han direkt när han har kommit hem. Men Israel är alldeles för ivrig för att kunna vänta några dagar. Han övertygar sig själv om att parken är tillräckligt populär för att spåren från bilen ska vara borta redan samma kväll. Han kör iväg till en parkeringsplats på andra sidan stan. Där tar han upp Samantas telefon och sätter i batteriet igen. Mindre än en minut senare lyser Dwaynes och James telefoner upp av meddelandet om var de kan hitta lösenbrevet. De kastar sig in i James bil och åker till parken. När Israel en timme senare kör förbi parken för att förvissa sig om att brevet har hittats ser han att större delen av parken är avspärrad med vit och blå polistejp. Tekniker i vita plastoveraller går runt och söker på marken. Andra poliser står och pratar med människor som har varit på väg till parken eller bara promenerat förbi. Bra. Allt går enligt plan. Israel är nöjd. När han kommer hem går han in i redskapsskjulet som han tagit för van att göra en stund varje dag för att träffa Samantha. Men hon har börjat lukta ännu värre. Att ha sex med hennes kropp är inte alls lika tillfredsställande längre, tycker Israel. Han står ut med det, men han vet att det bara är en tidsfråga innan Kimberly, Sarah eller grannarna börjar märka stanken. Snön ligger fortfarande djup och Israel funderar på att gräva en temporär grop till henne i en snödriva bakom skjulet. Men det känns jobbigt att anstränga sig så mycket för någonting som bara kommer att fungera ett litet tag. Israel bestämmer sig för att se till att det här blir ordentligt gjort från början istället. Han knyter ner Samantas kropp från väggen och lyfter ner den från bordet. Efter att ha sågat upp bordet i mindre bitar eldar han upp det. Han täcker in hela skjulet i plast. Efter många timmars tålmodigt arbete har han med hjälp av en armékniv och en elektrisk såg styckat upp Samantas kropp i mer lätthanterliga bitar. Hur mycket Israel än har njutit av Samantas kropp både innan och efter att hon dog är det här ingenting han uppskattar alls. Styckningen känns nästan lite äcklig, tycker Israel. Kroppsdelarna paketerar han i tre lager av svarta sopsäckar innan han gör sig av med dem genom att dumpa dem i en sjö några mil bort. Exakt hur den här dumpningen går till kommer vi återkomma till i del 5. Under tiden granskar polisen varje kvadratmillimeter på utpressningsbrevet. Brevet innehåller en instruktion att sätta in 30 000 dollar på Samantas kontokort. Med i kuvertet ligger också ett polaroidkort på naken Samantha med en dagstidning liggande bredvid. James blir överlycklig över att se att hans dotter fortfarande är vid liv, för det kan han ju se på datumet på tidningen. Och har hennes kidnappare hållit henne vid liv så här länge finns det en god chans att han fortsätter att göra det. Samantha lever, tror alltså James, och han vill sätta in pengarna direkt, men utredarna stoppar honom. Deras erfarenhet säger de att kidnapparen bara kommer fortsätta att kräva mer och mer pengar utan att lämna tillbaka Samantha. De behöver få till en tvåvägskommunikation med kidnapparen, och det får de förhoppningsvis om de väntar med betalningen. James är frustrerad, men till slut går han med på att göra som de säger. 5 dagar senare, den 29 februari, klär sig Israel i mörka kläder, en luvtröja, solglasögon och handskar. Med nedböjt huvud försöker han ta ut pengar på en bankomat för att kontrollera om lösensumman har satts in på Samantas konto. Polisen och Samantas pappa har haft tillräckligt med tid på sig, och Israel vet ju att belöningen nu är uppe är över 70 000 dollar, det vill säga mycket mer än vad han har begärt i lösensumman. Då borde en överföring på den här summan gå fort. Men till Israels stora vrede finns det inget större belopp på kortet, även om det inte är tomt. Han bestämmer sig för att skicka ett nytt sms från Samanthas telefon och kräva $10,000 till. Nu vill han ha $40,000. Han ska skriva att det är det sista meddelandet de någonsin kommer att få honom om pengarna inte sätts in omedelbart. Det borde få polisen att vakna upp. Han förstår inte vad de håller på med. Vill de att han ska döda Samantha? Ja, de vet ju faktiskt inte.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Att hon redan är död. Israel bestämmer sig för att vänta med att skicka smset innan han kommit utanför delstatsgränsen. Men han förbereder sin resa, åker runt till olika bankomater i stan och tar ut småsummor från Samanthas konto. Hon hade fått lön bara några dagar innan han kidnappade henne, så det finns lite pengar att ta av. Polisen kan se varje gång Israel gör ett uttag och följa hans elektroniska spår. Men när de har hunnit fram till bankomaterna är Israel alltid för länge sedan borta. Den 3 mars flyger Israel Keys till Las Vegas. Det har nu gått över en månad sedan han kidnappade Samantha König. Han är glad att han alltid har rest så mycket. Kimberly är van vid att han är borta och frågar inte ens längre vart han ska. Han antar att hon tror att han har fått ett jobbuppdrag utanför Alaska. I Las Vegas hyr Israel en Ford Focus och ger sig ut på vägarna. Först till Dallas och sen vidare norröver till Arizona. I den lilla staden Wilcox i södra Arizona får polisen en ny markering på sin karta över bankomater där kidnapparna tagit ut pengar från Samanthas konto. Bankomaten har en övervakningskamera, men mannen är förklädd till oigenkännlighet. Han har antingen blivit väldigt muskulös sedan de såg honom senast, eller så har han på sig flera extra lager kläder. Över ansiktet har han en likadan mask som mördaren i filmen Scream bär. När han återigen sitter i sin hyrbil slår Israel frustrerat näven i ratten. Det har fortfarande kommit in någon lösensumma på kontot. Han kör snabbt till en parkeringsplats några kilometer därifrån. Han tar fram Samanthas telefon, sätter i batteriet och skickar meddelandet. Svaret kommer omedelbart. Polisen vill se Samantha igen innan de gör överföringen. Och de vill veta detaljer om hennes överlämnande. När och var kommer de att få henne tillbaka? Israel svarar inte. Istället skickar han samma meddelande en gång till. När polisen kommer till bankomaten i Arizona är Israel Keys borta för länge sedan. Men besvikelsen över att inte få någon hjälp i identifikationen av mannen med hjälp av övervakningskameran byts snart i försiktig glädje för polisen när de tittar på områdets övriga övervakningskameror. De ser mannen gå iväg från bankomaten och köra iväg en vit sedan. Det ser ut att vara en Ford Focus. Mannen har tänkt på att använda plasthandskar vid bankomaten, men han har missbedömt antalet kameror i området. Nu har de i alla fall någonting litet att gå på. De vet vilken sorts bil gärningsmannen kör. Polisen fortsätter följa kidnapparens framfart över landet, men kommer alltid lite för sent för att ta fast honom. Han är alltid för maskerad för att man ska kunna se hans ansiktsdrag och han bär alltid handskar. På folktomma platser använder han ofta screenmasken. Besöker han en bankomat på ett mer livligt ställe är han istället maskerad med mustasch och skägg. Den neddragna luvan döljer mannens hårfärg. Det har börjat gå upp för Israel Keys att det nog kanske inte är särskilt klokt att fortsätta att ha samma hyrbil dag efter dag. Han vet ju inte hur länge han kommer behöva köra runt och han vill inte att polisen lyckas spåra den här bilen. Han behöver verkligen få in den här lösensumman så att han kan åka hem igen. Det känns inte säkert att befinna sig för nära Anchorage under tiden han väntar på lösensumman. Israel Keys irriterar sig på att Samanthas kidnappning och mord har blivit så här komplicerat. Allt han ville göra var ju våldta, mörda och sen få en massa pengar. Att det skulle dra ut så här långt på tiden var någonting han inte räknade med. Han har läst mycket om andra mördare. Han har alltid beundrat de som har kommit undan. Samtidigt hade hans största roll Ted Bundy ju inte kommit undan. Men hans metoder hade ändå varit enkla och effektiva. Och det är någonting som Israel försöker ta efter. Han har ju lyckats bra tidigare, tycker jag. Men den här gången har det verkligen blivit alldeles för mycket jobb. Samantha kände speciell då, men det är ändå inte riktigt värt allt det här arbetet. Och Ted Bundy hade trots allt behållit sin värdighet även efter att han åkte fast. Till skillnad från Dennis Rader, BTK, som hade brutit ihop och sagt att han var ledsen för allt han hade gjort. Och det föraktade Israel Keyes, för han ångrar ingenting. Snarare blir han bara mer och mer sugen för varje gång som går. Att läsa om mördare och seriemördare är ett sätt för Israel Keyes att hitta inspiration. Men det är lika mycket ett sätt att få utlopp för sina egna känslor, att känna någon form av samhörighet. Han kan ju inte berätta någonting om det här spännande livet som seriemördare för någon. De enda som vet vem man är innerst inne är ju faktiskt hans offer. Men innan Israel kan avsluta allt jobb med Samantha och gå vidare till nästa mord har han en familjesammankomst att besöka. Även om det här tar honom emot. Han vill egentligen inte träffa sin familj. De är tokiga, de är religiösa, men samtidigt kan han inte låta bli att komma dit. Det är som en slags hatkärlek. Israel är den enda som tagit sig ur föräldrarnas fanatiska religiösa grepp. Hans syskon har vuxit upp till religiösa kloner av hans föräldrar. Israel förstår verkligen inte vad polisen håller på med. Varför överför de inte bara pengarna till honom? Han funderar på om han ska ange en tid och en plats då han låtsas överlämna Samantha till dem. Men samtidigt kan ju inte ge dem det de vill ha. De vill ha en ny bild av Samantha. Men han har ju styckat Samantha och gjort sig av med hennes kropp. Israel åker till Avis för att byta in sin hyrbil mot en ny. Men här har utredningen en sagolik tur. För den enda bilen som finns inne på uthyrningsfirman är en exakt likadan som den Israel Keyes redan kör. Han har inget val. Han hade helst velat ha en bil av ett helt annat märke och en annan färg. Men allt han får är en likadan bil med ett nytt registreringsnummer. Men det är alltid något, tänker Israel. Även om man inte tror att någon övervakningskamera har lyckats fånga registreringsnumret på bild. Det här betyder att signalementet på bilen som polisen söker efter fortfarande stämmer. För Israel har lyckats byta till en precis likadan bil. Att det är en vit Ford Focus Samanthas kidnappare kör runt i är nu spritt till hela landets poliskårer. Den 11 mars 2012 kör Israel mot staden Longview i Texas, där hans syster ska gifta sig. Strax före 11:30 på förmiddagen görs ytterligare ett bankomatuttag vid en bank ut med Highway 59. Israel tankar en bit bort och kör vidare. Han hämtar upp Sarah på flygplatsen. Nu är Sarah 10 år gammal och hon klarar av att flyga ensam om Kimberly följer henne till terminalen i Alaska. En timme senare tar Israel och Sarah in på ett motorvägshotell i Lufkin i Texas. Dagen efter är Israel och Sarah 2 av 75 gäster på systerns bröllop. Kimberly är också bjuden, men Israel vill inte att hon ska behöva träffa hans familj. För han skäms oerhört över sina religiösa släktingar. Israel deltar bara i bröllopet på grund av någon slags känsla för vad man borde göra i livet. Man har svårt att stå ut med alla gränslösa frågor om hur han har kunnat överge Herren och vad han tror kommer hända med honom om man inte hittar tillbaka till den rätta läran. Han är glad att Sarah är på övervåningen och leker med sina kusiner när han får höra. Och han är ganska övertygad om att hur den går kommer han nog att hamna i helvetet. När Israel står utanför festen på en veranda och röker kommer hans ena brors fru ut. Hon ser honom rakt i ögonen och lägger en hand på hans axel och säger med mild röst: "Du vet att Herren kan förlåta vad som helst, eller hur, Israel?" Han tittar tyst tillbaka på henne. Hon tycker sig se smärta i hans blick. Israel vrider bort kroppen från hennes ovälkomna hand. Han utbrister med rösten darrande av återhållen vrede: Gud har ingen aning om vad jag har varit med om. Hon ser en skugga dra över Israels ansikte. Han lugnar sig och säger med dämpad röst. Du vet inte vad jag har gjort. Sen vänder han sig om och går in i huset igen. Det blir natt. Bröllopsfesten börjar klinga av. Israel låter Sarah sova kvar. Hon verkar komma bra överens med hans familj. Och det förvånar honom lite grann. Sarah är ju till hälften mörkhyad. Och han är uppvuxen med sina föräldrars förakt mot alla som inte ser ut som dem. Men hans släkt har faktiskt välkomnat Sarah med öppna armar. Israel tar sig tillbaka till sitt motell. Trots den sena timmen har han svårt att komma till ro. Han går ut på balkongen för att ta lite luft. En polisbil svänger in på motellets parkering. Polisbilen kör långsamt förbi den vita Ford Focusen. Israel känner hur det ilar till i nackhåret. Det ser ut som att polisbilen stannar till. Men innan Israel hinner tänka ut vad han ska göra nu, har polisbilen svängt ut på motorvägen igen. Snart är den bara en prick i fjärran. Israel pustar ut och sänker axlarna. Han skrattar lite åt sig själv. Han är verkligen alldeles för spänd. Det finns ju patrullerande polisbilar överallt, särskilt i Texas. Patruller som kör omkring utan att leta efter någonting särskilt. De tittar in i bilar för att kontrollera att där inte ligger några synliga vapen. Och de ser till att ungdomar inte hånglar på offentliga platser. De slår på registreringsnummer och kollar om bilar är stulna, sådana saker. De jagar inte seriemördare. Israel går tillbaka in. Han stänger balkongdörren och kryper ner i sängen. Efter att ha klarat av ett obehagligt besök hos sin släkt är han värd en riktigt god nattsömn. Imorgon ska han på något sätt se till att få sina pengar, Samanthas lösensumma. Han och Sarah behöver åka hem till Alaska igen. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea den där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. På Instagram kan jag också hitta Jennys penna. Jag kan följa allting Jenny skriver. Om ni gillar Seriemördarpodden så är jag ganska övertygad om att ni gillar Massmördarpodden. Och den finns på podme.com och i Podme-appen. Men den kostar 19 kronor i månaden att lyssna på. Den första månaden är gratis. Det kommer ut 2 avsnitt varje månad. Det finns just nu 55 avsnitt av Massmördarpodden. Det är precis en likadan podd som det här, men det handlar om massmord. Alltså tillfällen när en gärningsman dödar 4 eller fler personer på samma tillfälle. Om ni är intresserade av källorna till det här avsnittet så finns det en källförteckning på Seriemördarpoddens Facebook. Tack till alla som sponsrar Seriemördarpodden på Patreon. Det är tack vare er vi kan göra den här podden. Tack till Trippnaha för musiken. Jag har precis fått ny musik från Trippnaha till ett nytt poddprojekt, men det kan jag inte berätta om just nu. Mer än så. Tack till Jenny Ekstrand för manusen om Israel Keys och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Of I Like Radio. I Like Radio.